Kapitel 16. Ett oväntat anbud. Ninive vaknade av solljuset som letade sig in genom fönstret. En kort stund låg hon kvar, utsträckt ovanpå det randiga överkastet. I den andra sängen låg Elaine och sov. Den tidiga morgontimman till trots var det redan varmt och natten hade inte varit stort bättre. Men det var inte därför Ninives särk var så svettig och skrynklig. De drömmar hon hade haft efter att ha pratat med Elaine om vad hon hade sett hade inte varit behagliga. I de flesta hade hon varit tillbaka i tornet där hon blivit släpad inför den ärmelintronande, som ibland var Elaida och ibland Mogedin. I några hade Rand legat bredvid den ärmelintronandes skrivbord som en hund med halsband, koppel och munkorg. De drömmare där Egwene varit med hade på sitt sätt varit lika illa. Kokt kattfräken och malda mävinslöv smakade precis lika illa i en dröm som i verkligheten. Hon tog sig bort till kommoden där hon tvättade sig i ansiktet och gned tänderna med salt och soda. Vattnet var inte varmt, men man kunde inte kalla det kallt heller. Hon tog av sig den fuktklibbiga särken och grävde fram ett rent plagg ur en av kistorna, tillsammans med en hårborste och en spegel. När hon såg sin spegelbild ångrade hon att hon hade löst upp flätan för att kunna ligga bekvämare. Det hade inte hjälpt och nu hängde håret i trassliga tovor ned till hennes midja. Hon satte sig på kistan och lirkade mödosamt ut alla knutar innan hon började med sina 100 borsttag. 3 klösmärken löpte ner för hennes hals och försvann ner under särken. De var inte så röda som de kunnat vara, tack vare en salva av allomhela som hon tagit av sömmerskan Makura. Till Elaine hade hon sagt att hon rivit sig på ett törnesnår. Det var dumt. Hon anade att Elaine förstod att det inte var sant, trots att Ninive påstått att hon tagit sig en titt runt tornets trädgård efter att Egwene försvunnit. Men hon hade varit alldeles för uppbrakt för att kunna tänka klart. Hon hade snäst åt Elaine flera gånger utan anledning, annat än att hon tänkt på den orättvisa behandling som Elaine och Egwene utsatt henne för. Fast det gör henne bara gott att bli påmind om att hon inte är tronens dotter här. Likväl var det inte flickans fel och hon fick se till att gottgöra det. I spegeln såg hon hur Elaine steg upp och började tvätta sig. Jag tycker fortfarande att min plan är bäst, sa flickan medan hon gned sig i ansiktet. I hennes nu korpsvarta hår syntes inte minsta knut eller härva, trots lockarna. Vi kommer till Cheer mycket snabbare om vi gör på mitt sätt. Hennes plan gick ut på att de skulle lämna droskan när de kom fram till floden Eldar. Det fick ske i någon liten by där det inte fanns så många vitrockar och, minst lika viktigt, där det inte fanns några av tornets kunskapare. Därifrån skulle de ta en flodbåt söderut till Ebordar, där de kunde leta upp ett skepp till Cheer. Det rådde inte längre några tvivel om att de måste fara till Cheer. Tervallon måste de undvika till varje pris. Men hur länge dröjer det innan någon båt lägger till där vi är, sa Ninive tålmodigt. Hon hade trott att frågan varit utagerad när de somnat kvällen innan. För hennes del hade den varit det. Du sa själv att alla båtar förmodligen inte stannar. Och hur länge måste vi sedan vänta i Ebordar innan vi får ett fartyg till Cheer? Hon la ifrån sig borsten och började fläta håret igen. Byborna hissar en flagga om de vill att en båt ska lägga till, och de flesta som ser flaggan gör det. Och från en så stor hamnstad som Ebordar går det alltid skepp till alla andra ställen. Precis som om flickan någonsin hade varit i någon hamnstad överhuvudtaget innan hon lämnade tornet tillsammans med Ninive. Elaine trodde alltid att hon hade lärt sig allt som fanns att veta om världen. Om inte som tronens dotter av Arvernor, så under sin tid i tornet, trots åtskilliga bevis på motsatsen. Och hur vågade hon använda den överseende tonen mot Ninive? Vi lär knappast hitta en samling blå systrar på ett skepp, Elaine. Hennes egen plan var att behålla droskan, korsa resten av Amadeusia och därefter Altara och Morandi. Ta vägen om Bortre Madding i Kenterabergen och sedan över Maredoslätten till Cher. Det skulle tveklöst ta längre tid, men även bortsett från möjligheten att de på något sätt skulle hitta de blå systrarna så förhöll det sig så att droskor sällan sjönk. Hon kunde för all del simma, men hon kände sig aldrig väl till mots när hon inte kunde se land. Elaine torkade sig i ansiktet, bytte särk och kom för att hjälpa henne med flätan. Ninni blev inte lura sig. Hon skulle nog få höra talas om båtar igen. Hennes mage var inte alls förtjust i båtar, vilket självklart inte påverkade hennes beslut. Det skulle vara väl värt en längre restid om hon kunde finna Aisha Jair som ville ge Rand sitt stöd. Har du kommit ihåg namnet? Frågade Elaine medan hon flätade Ninivs hår. Jag minns i varje fall att det fanns ett namn. Ljus, ge mig tid. Hon var säker på att hon hade sett ett namn. Det måste ha varit en by eller kanske en stad. Hon kunde inte ha sett namnet på ett land och sedan glömt det. Hon tog ett djupt andetag för att lugna ner sig och fortsatte i mildare ton. Förr eller senare kommer jag ihåg det. Ge mig bara tid. Elaine lät höra ett ljud som kunde betyda vad som helst och fortsatte fläta. Efter en stund sa hon, var det verkligen klokt att skicka Birgitte att söka efter Mogadine? Ninive sneglade ilsket på henne, men hennes blick rann av Elaine som vatten från vaxat silke. Som byte av samtalsämne var det inte någonting som Ninive skulle ha valt. Det är bättre att vi hittar henne än att hon hittar oss. Det stämmer väl. Men vad ska vi göra när vi hittar henne? Det hade Ninive inget svar på. Det var helt enkelt bättre att vara jägare än villebråd, hur hård jakten sen än blev. Det var någonting som svarta Aja hade lärt henne. Skänkrummet var inte fullt när de kom ner, men trots den tidiga timmen syntes det en del vita mantlar bland gästerna. Mest var det äldre män, alla med officersgrad. De föredrog säkert maten från värdshusets kök framför det som vitrockarnas egna kockar serverade på förläggningen. Ninive skulle nästan hellre ha skickat efter en bricka igen, men deras lilla rum var knappt mer än en ask. Alla dessa män var upptagna med sin mat, vitrockarna lika mycket som de andra. De löpte säkert ingen fara här. Av matoset i luften drog hon slutsatsen att männen ville ha stekt kött, till och med till frukost. Elaines fot hade knappt lämnat nedersta trappsteget för en husmor Jaren kom framskyndande för att erbjuda dem, eller snarare hennes nåd Morrelin, en enskild matsal. Ninive undvek att ens titta på Elaine, men den andra kvinnan sa, jag tror att vi äter här. Det är sällan att jag har tillfälle att äta i ett skänkrum, och jag måste säga att jag finner det riktigt nöjsamt. Säg åt någon av flickorna att komma med någonting svalkande. Om det redan är så här varmt, fruktar jag att vi hinner förgås innan vi stannar härnäst. Ninive upphörde aldrig att förvånas över att Elaines högdragna sätt inte ledde till att de blev utslängda på gatan. Vid det här laget hade hon träffat tillräckligt många furstar och adelsdamer för att veta att nästan alla uppförde sig så, men märkligt var det. Själv skulle hon inte ha funnit sig i det en minut. Värdinnan däremot neg, log och gned sina händer för att sedan föra dem till ett bord vid ett fönster med utsikt över gatan innan hon ilade iväg för att uppfylla Elaines önskemål. Kanske var detta hennes sätt att hämnas på flickan. De satt för sig själva en god bit från borden där de morgontidiga männen satt, men alla som gick förbi kunde glo in på dem, och om något av det de skulle få var en varmrätt, vilket hon inte hoppades, så skulle den hinna svalna på vägen från köket. När frukosten kom visade den sig bestå av kryddiga bullar insvepta i en vit handduk, fortfarande varma men goda. Gula päron, blå druvor som såg lite skrynkliga ut och röda frukter av något slag som enligt skänkflickan var en sorts bär som hette jordgubbar, fast de inte liknade något bär Ninive hade sett. och de smakade sannligen inte jord, särskilt inte med en klick vispad grädde på. Elaine påstod att hon hade hört talas om dem, men det var också likt henne. Tillsammans med ett lätt kryddat vin som påstods vara kylt i brunnshuset. Det räckte att smutta på det för att förstå att brunnen inte var särskilt kall, om det nu fanns någon, utgjorde det hela ett uppfriskande morgonmål. Den man som var närmast dem satt tre bord bort och var klädd i mörkblå yllerock. Han var förmodligen bara en välbärgad köpman, men de lät ändå bli att tala under måltiden. Sånt skulle de få gott om tid för när de kommit ut på vägen igen, utom hörhåll för lyssnande öron. Ninive var färdig en god stund före Elaine. Flickan tog så lång tid på sig med att skära upp ett päron att man kunde tro att de hade hela dagen på sig. Plötsligt spärrade Elaine förskräckt upp ögonen och tappade fruktkniven på bordet. Ninive snodde runt med huvudet för att se hur en man satte sig på en bänk på andra sidan bordet. Jag trodde väl att det var du, Elaine, men ditt hår lurade mig nästan. Ninive stirrade på Gallard, Elaines halvbror. Stirrade var sannligen rätt ord. Han var reslig, slank och smidig, med mörkt hår och mörka ögon, och den stiligaste man hon någonsin hade sett. Stilig räckte inte, han var underbar. Hon hade sett kvinnor skockas kring honom i tornet, till och med Aisha Jair, och allihop hade lett som en samling fånar. Hon utplånade sitt eget leende, men kunde inte göra någonting åt sitt skenande hjärta eller sin andhämtning. Hon kände ingenting för honom. Det var bara att han var så vacker. Samla dig, kvinna. Vad gör du här? Det gladde henne att hennes röst inte lät kvävd. Det var inte rättvist att en man skulle få se ut så där. Och varför har du på dig den där? Elaines röst var låg men hade ändå skärpa. Ninive blinkade när hon insåg att han bar en skinande ringbrynja och en vit mantel med två officerskokarder under den flammande solen. Hon kände hur kinderna hettade. Hon hade stirrat så på mannens ansikte att hon inte ens hade sett vad han hade på sig. Hon ville gömma sitt eget ansikte för att slippa skammen. Han log och Ninive fick ta ett djupt andetag. Jag är här eftersom jag är en av de söner som återkallats norrifrån. Och jag är en ljusets son för att det var rätt sak för mig att bli. När ni båda och Egwene hade försvunnit tog det inte lång tid innan Gawain och jag begrep att ni inte hade strafftjänst på någon bondgård, vad man än sa åt oss. De hade inte rätt att blanda in er i sina intriger, Elaine. Inte någon av er. Du har tydligen stigit i graderna väldigt snabbt, sa Ninive. Begrep inte den enfaldige karn att de kunde få plikta med livet om han pratade om ACJ-intriger här. I Monvalda tyckte att min erfarenhet berättigade det, var jag än hade fått den. Han visade med en axelryckning att rangen saknade betydelse. Det var inte direkt blygsamhet, men inte heller förställning. Han var den skickligaste svärdkämpen av hela den kull som gått i lära hos väktarna i tornet, men hade också fått höga betyg i strategi och taktik. Ninive kunde dock inte minnas att han någonsin skrutit med sin begåvning, ens på skämt. Framgång betydde ingenting för honom, kanske för att den var så lättvunnen. Vet mor om det här? Frågade Elaine, fortfarande med låg röst. Hennes blick skulle dock ha kunnat skrämma slag på en vildsvinskalt. Gallard skruvade besvärat på sig, om också bara en aning. Jag har inte haft tid att skriva till henne. Men var inte så säker på att hon misstycker Elaine. Hon står inte på lika god fot med grannen i norr som förut. Jag har hört att hon kanske ska lagstifta mot dem i Andor. Jag skickade ett brev där jag förklarade hur det var. Elaines vredgare min hade bytts mot förundran. Hon måste förstå. Hon gick också i lära i tornet. Tala inte så högt, sa han med låg, hård röst. Tänk på var du är. Elaine blev blodröd om kinderna, men Ninive kunde inte avgöra om det berodde på ilska eller blygsel. Plötsligt insåg hon att han hade talat lika lågt som dem och dessutom valt sina ord med försiktighet. Han hade inte nämnt tornet en enda gång och inte heller Aesir. Är Egwene tillsammans med er? Fortsatte han. Nej, svarade hon, och han suckade tungt. Jag hade hoppats. Gawain var nästan förstörd av oro när hon försvann. Han är också mån om henne. Kan ni tala om var hon är? Ninive la märke till hans också. Mannen hade blivit vitrock, och ändå var han mån om en kvinna som ville bli HD. Ibland var män så besynliga att de knappt var mänskliga. Det kan vi inte, sa Elaine bestämt. Rådnaden hade börjat försvinna från hennes kinder. Är Gawain också här? Jag kan inte tro att han har blivit en... Hon var tillräckligt förnuftig att sänka rösten ytterligare, men sa likväl, en vitrock. Han är kvar i norr, Elaine. Ninive förmodade att det betydde Tarvalon, men då måste Gawain ha gett sig av därifrån. Han kunde inte gärna stödja Elaida. Du kan inte veta vad som har hänt där, Elaine, fortsatte han. Alla de vämjeligheter som fanns där bubblade slutligen upp till ytan, så som det måste ske. Kvinnan som sände ut er har blivit avsatt. Han kastade en blick runt rummet och sänkte rösten till en viskning, trots att det inte fanns någon inom hörhåll. Släckt och avrättad. Han tog ett djupt andetag och lät höra en äcklad grymtning. Det var aldrig rätt plats för er, eller för Egwene. Jag har inte varit med sönerna särskilt länge, men jag är säker på att min kapten ger mig permission för att eskortera min syster hem. Det är där du borde vara, hos mor. Berätta var Egwene är, så ska jag se till att hon också blir för till Caemlyn. Där kommer ni båda att vara trygga. Ninive kände sig alldeles domnad i ansiktet. Släckt och avrättad. Inte död genom en olyckshändelse eller sjukdom. Att hon hade tänkt på möjligheten gjorde det inte mindre förfärligt. Det måste vara på grund av Rand. Om det någonsin hade funnits ett litet hopp om att tornet skulle ge honom sitt stöd, så var det borta nu. Elaine visade inga känslor alls, utan stirrade bara ut i luften. Jag ser att det jag säger upprör er, sa han med låg röst. Jag vet inte hur långt den där kvinnan har dragit in er i sina intriger, men ni är fria från henne nu. Låt mig se till att ni kommer oskadda till Caemlyn. Ingen behöver få veta att ni hade mer att göra med henne än andra flickor som gick i lära där. Det gäller er båda. Ninive visade tänderna i vad hon hoppades såg ut som ett leende. Så trevligt att få räknas med till slut. Hon kunde ha gett honom en hurril, om han inte hade sett så bra ut. Jag ska fundera på det, sa Elaine dröjande. Det du säger låter förnuftigt, men du måste ge mig tid att tänka. Jag måste tänka. Ninive stirrade på henne. Förnuftigt? Flickan yrade. Jag kan ge er lite tid, sa han. Men inte mycket om jag ska anhålla om permission. Vi kanske får order. Plötsligt stod en svarthårig vitrock med fyrkantigt ansikte och klappade Galad på axeln med ett brett flin. Han var äldre men hade samma två kokarder på manteln. Unge Galad, inte kan du behålla alla vackra flickor för dig själv. Varenda flicka i byn suckar när du går förbi, och de flesta av deras mödrar därtill. Nu får du presentera oss. Galad sköt tillbaka bänken och reste sig. Jag tyckte att jag kände igen dem när de kom ner från ovanvåningen, Trom. Men den tjuskraft som du tror mig om fungerar åtminstone inte på den här damen. Hon tycker inte om mig, och jag tror inte att hon kommer att tycka om någon av mina vänner heller. Om du övar fäktning med mig i eftermiddag, kanske du kan locka till dig en flicka eller två. Inte så länge du är i närheten, brummade Trom godmodigt. Och hellre ber jag hovslagaren slå mig i skallen med sin hammare än fäktas med dig. Han nöjde sig emellertid med att se beklagande på de båda kvinnorna innan han lät Galad föra honom mot dörren. När de gick kastade Galad en obeslutsam, vanmäktig blick över axeln mot deras bord. De hade knappt hunnit försvinna förrän Elaine ställde sig upp. Nana, jag behöver dig uppe i rummet. Husmor Jaren uppenbarade sig vid hennes sida och förhörde sig om huruvida hon hade uppskattat sin måltid. Och Elaine sa, jag behöver min kusk och betjänt omedelbart. Nana tar hand om betalningen. Innan hon avslutat meningen var hon på väg mot trappan. Ninive stirrade efter henne, men plockade sen fram börsen och betalade kvinnan, samtidigt som hon försäkrade att allting hade varit hennes nåd till behag och försökte låta bli att grimasera över priset. När hon väl blivit kvitt kvinnan skyndade hon upp för trappan. Elaine var i färd med att huller om buller proppa ner saker i kistorna, däribland de svettiga särkarna som de hängt upp till tork. Vad är det fatt, Elaine? Vi måste omedelbart ge oss härifrån, Ninive. Omedelbart. Hon lyfte inte blicken förrän hon pressat ner det sista. I denna stund är Galad fullt upptagen med att fundera över någonting som han aldrig tidigare har råkat ut för. Två saker som båda är rätt, men strider mot varandra. Som han ser det är det rätt att om nödvändigt binda mig över ryggen på en klövjehäst och forsla iväg mig till mor för att lugna hennes oro och rädda mig från att bli ACD, oavsett vad jag själv vill. Men det är också rätt att ange oss till vitrockarna eller kungens soldater eller båda dera. Sån är lagen i Amadeusia, och vitrockarnas lag också. Eisidir är fredlösa här, och detsamma gäller alla kvinnor som någonsin har gått i lära i tornet. Mor hade en gång ett möte med Aelron för att underteckna ett handelsavtal, och de var tvungna att göra det i Altera, eftersom mor inte hade laglig rätt att vistas i Amadeusia. Jag omfamnade Sidar så fort jag såg honom, och jag tänker inte släppa taget förrän vi är långt härifrån. Nu överdriver du nog, Elaine. Han är ju ändå din bror. Han är inte min bror. Elaine drog ett djupt andetag och släppte långsamt ut luften igen. Vi hade samma far, sa hon med mer behärskad röst. Men han är inte min bror. Jag går inte med på det, Ninive. Jag har sagt det hur många gånger som helst, men du vill inte förstå det. Galad gör det rätta, alltid. Han ljuger aldrig. Hörde du vad han sa till den där Trom? Han sa inte att han inte visste vilka vi är. Varje ord han sa var sant. Han gör det rätta, vem som än drabbas av det, även om det är han själv, eller jag. Han skvallrade på mig och Gawain varje gång vi hade gjort någonting, och på sig själv också. Om han fattar fel beslut kommer det att ligga vitrockar i bakhåll för oss innan vi når ut ur byn. Det hördes en knackning på dörren och Ninive flämtade till. Inte skulle väl Galad verkligen? Elaine såg bister ut, redo för strid. Efter en kort tvekan gläntade Ninive på dörren. Det var Thom och Julian med sin idiotiska hatt i handen. Ers nåd önskade träffa oss, frågade Thom med en smula ödmjukhet för den händelse att någon hörde. När hon hade återhämtat andan ryckte hon upp dörren helt och sa, utan att bry sig om vem som kunde höra, in med er, bägge två. Hon började bli trött på att de såg på varandra varje gång hon sa någonting. Innan hon ens hade hunnit stänga dörren igen sa Elaine, Thom, vi måste omedelbart härifrån. Den beslutsamma minen hade försvunnit från hennes ansikte och rösten var full av oro. Galad är här. Du minns säkert vilket odjur han var som barn. Nå, han har inte blivit bättre som vuxen och nu är han vitrock dessutom. Han skulle kunna... Sen verkade orden fastna i halsen på henne. Hon stirrade på Thom medan hon ljudlöst rörde läpparna och han såg på henne med lika stora ögon. Han satte sig tungt på en av kistorna utan att ta blicken från Elaine. Ja, han harklade sig grundigt och fortsatte. Jag tyckte att jag såg honom utanför värdshuset. En vit rock. Men han såg ut som mannen som den pojken kunde växa upp till. Jag antar att jag inte borde bli så förvånad över att han växte upp till vit rock heller. Ninni gick bort till fönstret, men Elaine och Thom tycktes knappt märka att hon passerade mellan dem. Ute på gatan hade det börjat röra sig med bönder och kärror som blandade sig med vitrockar och soldater. På andra sidan gatan satt en vitrock på en tunna. Det gick inte att ta fel på det fulländade ansiktet. Kände han? Elaine svalde. Kände han igen dig? Nej. 15 år sätter fler spår hos en man än hos en pojke. Elaine, jag trodde att du hade glömt. Jag mindes i Tanshiko, Thom. Med ett ostadigt leende sträckte Elaine ut handen och drog igen av hans långa mustascher. Thom svarade med ett nästan lika osäkert leende. Han såg ut som om han funderade på att hoppa ut genom fönstret. Julian kliade sig i huvudet och Ninni önskade också att hon hade begripit någonting av vad de pratade om. Men just nu fanns det annat som var viktigare. Vi måste fortfarande ge oss av innan han sätter hela garnisonen på oss. Det blir inte lätt om han sitter där och spanar. Jag har inte sett några andra gäster som skulle kunna tänkas ha en droska. Vår är den enda på hela stallgården, sa Julian. Thom och Elaine stirrade fortfarande på varandra och hörde uppenbarligen inte ett ord av vad de sa. Det skulle alltså inte hjälpa att köra ut med föredragna förhängen. Ninni kunde slå vad om att Galad redan hade tagit reda på exakt hur de kommit till Sienda. Finns det någon bakväg från stallgården? En port där man kan gå ut en person i taget, sa Julian torrt. Och gatan på andra sidan är ändå inte stort mer än en gränd. I hela byn finns det bara 2-3 gator som är breda nog för en droska. Han betraktade den cylindriska hatt han hade i handen. Jag skulle kunna ta mig tillräckligt nära för att ge honom en smäll i huvudet. Om ni var redo skulle ni kunna köra iväg under uppståndelsen. Jag kunde komma ikapp på vägen. Ninni fnös. Hur då? Galoppera efter på ynkrygg. Även om du inte följer sadeln innan du hunnit rida en mil, så skulle du aldrig ens nå fram till hästen, inte om du angrep en vitrock på öppen gata. Galad satt kvar där ute, och nu hade Trom gjort honom sällskap. Det såg ut som om de småpratade. Hon böjde sig fram och ryckte hårt i den av Thoms mustascher som var närmast. Har du någonting att tillägga? Några lysande planer? Har du fått ut någonting som kan vara till hjälp av att lyssna på skvaller? Han tog sig åt ansiktet och gav henne en förorättad blick. Nej, såvida du inte tycker att det hjälper att Aelron gör anspråk på några gränsbyar i Altera. En remsa land som går längs hela gränsen. Från Sally där till Su Aban och vidare till Mosra. Är det till någon hjälp, Ninni? Är det det? Försök att rycka mustascherna ur ansiktet på en stackars karl. Någon borde ge dig en örfil som omväxling. Vad kan Aelron vilja med en landremsa längs gränsen, Thom? Frågade Elaine. Kanske var hon intresserad. Hon verkade alltid vara intresserad av politiska och diplomatiska manövrer, hur enfaldiga de än var. Eller så försökte hon bara hindra ett gräl. Förut försökte hon alltid släta över allting, innan hon blev uppslukad av att kokettera för Thom. Det är inte kungen, barn. Thoms röst mjuknade för hennes skull. Det är Pedro Nile. Aelron gör för det mesta vad han blir tillsagd, även om både han och Nile gör sken av att det förhåller sig annorlunda. De flesta av de där byarna har varit tomma sedan vitrockskriget, det som sönerna kallade oroligheterna. Nile var befälhavande general då, och jag tror aldrig att han har slutat sukta efter Altera. Om han kontrollerar båda stränderna av Eldar kan han strypa flodhanden till Ibordar. Och om han kan bryta ned Ibordar kommer resten av Altera att rinna ner i hans hand som spannmål ur en trasig säck. Det är gott och väl, sa Ninni resolut innan vare sig han eller flickan han säga någonting mer. Någonting i det han hade sagt hade kittlat hennes minne, men hon kunde inte säga vad det var eller varför. Hur som helst hade de inte tid med föreläsningar om relationerna mellan Amadeusia och Altara, inte när Gallard och Trom bevakade värdshuset. Det sa hon åt dem och tillade: du då, Julian, du umgås ju med allsköns skumraskfigurer. Tjuvjägaren sökte alltid upp ficktjuvar, inbrottstjuvar och rånare när de kom till en by. Han menade att de visste mycket mer om vad som hände där än någon myndighetsperson. Finns det några smugglare som vi kan muta till att smussla ut oss härifrån, eller du vet själv vad vi behöver, kar? Jag har inte hört särskilt mycket. Tjuvar är försiktiga, Emma Daisy, Nini. Straffet för första stölden är brännmärkning. Vid andra förlorar man högerhanden och efter tredje blir man hängd. Vare sig det är kungens krona eller en limpa bröd man har tagit. Det finns inte många tjuvar i en by av den här storleken. Inte som har det till levebröd. För amatörtjuvar hyste han endast förakt. Och de flesta ville bara prata om två saker. Nämligen om huruvida profeten kommer till Amadeusia, som ryktet säger, och ifall byälsten kommer att låta sig bevekas och låta det kringfarande menageriet ge en föreställning här. Sienda ligger för långt från gränsen för att några smugglare ska... Hon avbröt honom bestämt, nöjd med vad hon fått höra. Där har vi det, menageriet. Alla tre såg på henne som om hon blivit tokig. Naturligtvis, sa Thom med alldeles för mild stämma. Vi kan förmå Luca att komma tillbaka med sina galthästar och sen smita medan de lägger mer av byn i spillror. Jag vet inte vad du gav honom, Ninni, men han kastade en sten efter oss när vi körde därifrån. För en gångs skull förlät Ninni honom hans sarkasm, vek som den var, och hans oförmåga att inse det hon sett. Må så vara, Thom, men mäster Luca vill ha någon som gynnar honom, och Elaine och jag ska bli hans beskyddare. Vi blir visserligen tvungna att lämna kvar droskan och hästarna. Det tog emot. I Chufloden kunde hon ha byggt ett trevligt hus för vad de hade kostat, och smyga ut genom den där porten på stallgården. Hon slängde upp locket på kistan med de bladformade gångjärnen, rotade genom kläder, filtar, grytor och allt annat som hon inte hade velat lämna kvar på vagnen med tygfärgen. Hon hade sett till att kararna packat ner allt utom seldonen, tills hon kom fram till de förgyllda skrinen och börsarna. Thom, du och Julian får gå ut bakvägen och leta upp något slags vagn med hästar. Köp lite proviant och möt oss på vägen bort mot Lukas läger. Motvilligt fyllde hon Thoms hand med guldslantar utan att ens bry sig om att räkna dem. Det var omöjligt att säga vad det skulle kosta och hon ville inte att han skulle öda tid på att köpslå. Det är en underbar idé, sa Elaine med ett stort leende. Gallard kommer att leta efter två kvinnor, inte ett helt sällskap med djur och akrobater. Och han kommer aldrig att tro att vi skulle ge oss av mot gelden. Det hade inte Ninni tänkt på. Hon hade tänkt sig till att Luca satte kurs raka vägen mot Cher. Ett sånt menageri som han hade satt samman med akrobater och jonglörer utöver djuren skulle kunna förtjäna sitt uppehälle nästan var som helst, det var hon övertygad om. Men om Gallard skulle komma och leta efter dem, eller skickade ut någon att göra det, skulle det vara åt öster. Och han kanske skulle vara tillräckligt klok för att leta även i ett menageri. Ibland visade faktiskt män prov på förstånd, särskilt när man minst trodde det. Det var det första jag kom att tänka på, Elaine. Hon ignorerade den svaga smak som hon plötsligt fick i munnen. Ett beskt minne av kokt kattfräken och malda mavinslöv. Thom och Julian protesterade naturligtvis, inte mot idén i sig, men de tycktes tro att någon av dem måste stanna kvar hos henne och Elaine, som om de kunde försvara dem mot hur många vitrockar som helst. De begrep tydligen inte att kraften skulle kunna göra mer än de båda och tio karar till, om det skulle bli nödvändigt. De verkade fortfarande bekymrade, men hon lyckades skicka iväg dem med den stränga tillsägelsen: och vågar nu inte komma tillbaka hit. Vi möter er på vägen. Om vi blir tvungna att leda kraften, sa Elaine när dörren stängdes bakom dem, skulle det inte dröja länge innan vi hade hela vitrocksförläggningen mot oss, och förmodligen hären också. Kraften gör oss inte osårbara. Det enda som behövs är två pilar. Det bekymret får vi tänka på när det kommer, sa Ninni. Hon hoppades att de båda männen inte hade tänkt på det. I så fall skulle förmodligen en av dem dröja kvar vid värdshuset och kanske vara tillräckligt oförsiktig för att väcka Gerlads misstänksamhet. Hon var beredd att ta emot deras hjälp om den behövdes. Det hade Rhonda Macoura lärt henne, även om det fortfarande sved att ha blivit räddad likt en kattunge ur en brunn. Men det skulle ske om hon tyckte att det var nödvändigt, inte när de ville. Hon gjorde ett snabbt besök på nedervåningen för att tala med husmor Jaren. Hennes nåd hade ångrat sig. Hon trodde inte att hon kunde stå ut med hettan och dammet på vägarna så snart igen. Nu tänkte hon vila sig och ville inte bli störd förrän hon skickade efter sitt kvällsmål. Här var betalningen för ytterligare en natts husrum. Värdinna ställde sig mycket förstående till en adelsfrökens skörhet och hur skiftande hennes önskningar kunde vara. Ninni misstänkte att husmor Jaren skulle ställa sig förstående till allt, utom mord, så länge någon betalade notan. Ninni lämnade den fylliga kvinnan och tog istället en av skänkflickornas uppmärksamhet i anspråk en kort stund. Några silverören bytte ägare och flickan pilade iväg efter ett par av de djupa bahytterna som Ninni sa såg så svala och skuggiga ut. Hennes nåd skulle naturligtvis inte ta på sig någonting sånt, men åt henne dög de bra. När hon kom tillbaka till rummet hade Elaine lagt de förgyllda skrinen på en filt tillsammans med den svartlackade asken med de återtagna Tear and Grillerna och skinnbörsen med sigillet. De trinda penningbörsarna låg bredvid Ninivs ränsel på den andra sängen. Efter att ha vikt filten om skrinen knöt Elaine samman byltet med en längd kraftigt snöre från en av kistorna. Ninive hade sparat allting. Det grämde henne att behöva lämna kvar allt sammans nu. Det handlade inte bara om vad det hade kostat. Inte bara. Man visste aldrig när man skulle behöva ett eller annat. Ta bara de båda ylleklänningarna som Elaine hade lagt ut på sin säng. De var inte tillräckligt eleganta för en adelsdam och allt för fina för en adelsdams jungfru. Men om de hade gjort som Elaine velat och lämnat kvar dem i Marsedin hade de haft ett vackert besvär att få tag på kläder nu. Ninni blåste sig på knä vid en annan kista och började rota i den. Det var inget fel på de två stekpannorna i gjutjärn som låg i en påse av säckväv. Men de var för tunga att bära med sig, och männen skulle säkert inte glömma att skaffa nya. Sen var det syskrinet, en prydlig ask med elfenbensinläggningar. Thom och Julian skulle aldrig tänka på att skaffa så mycket som en nål. Hon tänkte emellertid även på annat än att välja ut saker. Du känner Thom sen tidigare, frågade hon, med vad hon hoppades var obesvärat tonfall. Hon låtsades vara upptagen med att rulla strumpor, men sneglade på Elaine. Flickan hade själv börjat plocka bland kläderna och suckade varje gång hon fick lägga en sidenklänning åt sidan. Nu stelnade hon till med händerna djupt nere i en av kistorna, men tittade inte på Ninni. Han var hovbard i Camlin när jag var liten, sa hon tyst. Jag förstår. Hon förstod inte alls. Hur kunde en man vara hovbard och underhålla kungligheter, nästintill adlig själv, för att sedan bli en lekare som vandrade mellan byarna på landsbygden? Han var mors älskare efter att far hade dött. Elaine hade börjat välja ut kläder igen och sa detta med så saklig röst att Ninni bara gapade. Din mors? Den andra kvinnan tittade fortfarande inte på henne. Jag kom inte ihåg honom förrän i Tanchico. Jag var mycket liten. Det var hans mustascher och att jag stod tillräckligt nära för att titta upp i hans ansikte. och att jag fick höra honom recitera en del av Jakten på hornet. Han trodde att jag hade glömt bort det igen. Hon rodnade en aning. Jag hade druckit för mycket vin och nästa dag låtsades jag att jag inte kom ihåg någonting. Ninive kunde bara skaka på huvudet. Hon kom ihåg den natt då den enfaldiga flickan hade hällt i sig alldeles för mycket vin. Hon hade åtminstone aldrig gjort om det. Tydligen hade huvudvärken morgonen därpå varit ett effektivt botemedel. Nu förstod hon varför flickan uppträdde som hon gjorde tillsammans med Tom. Hon hade sett samma sak hända i Chewfloden några gånger. En flicka som nätt och jämt var gammal nog för att se sig själv som kvinna. Vem skulle hon jämföra sig med, om inte sin egen mor? Och vem var bättre att tävla med för att bevisa att hon var en vuxen kvinna? För det mesta ledde det inte till mer än att dottern försökte vara bättre på allting, från matlagning till sömnad, eller kanske lite harmlöst koketteri inför fadern. En gång hade emellertid Ninive bevittnat hur dottern till en änka fullständigt hade gjort sig till åtlöje genom att försöka tjusa den man som hennes mor tänkte gifta sig med. Dessvärre hade Ninive ingen aning om vad hon skulle göra åt Elaines griller, trots stränga förmaningar och andra åtgärder, både från henne och kvinnorådet, hade Sari Aileen inte lugnat ned sig förrän både hennes mor var omgift och hon själv funnit sig en make. Jag antar att han måste ha varit som en andra far för dig, sa Ninni försiktigt. Hon låtsades koncentrera sig på sin egen packning. Tom hade onekligen sett på flickan som om han vore det. Det här förklarade mycket. Det är knappast så jag tänker på honom. Elaine föreföll vara upptagen med att bestämma hur många sidensärkar hon skulle ta med sig, men hon fick någonting sorgset i blicken. Jag kommer egentligen inte ihåg min far. Jag var bara ett spädbarn när han dog. Gawain säger att han ägnade all sin tid åt Gallard. Lini försökte få det att verka bättre, men jag vet att han aldrig kom för att hälsa på mig och Gawain i barnkammaren. Det skulle han ha gjort så snart vi var stora nog att börja lära oss saker och ting. Som Gallad, det vet jag att han skulle. Men så dog han. Ninni försökte igen. Tom är åtminstone välbehållen för en man i sin ålder. Vi skulle ligga illa till om han hade dåliga leder. Det har ofta äldre män. Han skulle fortfarande kunna slå volter om det inte vore för benet. Och jag bryr mig inte om att han haltar. Han är intelligent och världsvan. Han är snäll. Och ändå känner jag mig helt trygg i hans sällskap. Det ska jag nog inte tala om för honom. Han försöker beskydda mig alldeles tillräckligt som det är. Med en suck gav Ninive upp. Åtminstone för stunden. Må så vara att Tom betraktade Elaine som en dotter. Men om flickan fortsatte så här skulle han kanske rätt var det var komma ihåg att hon inte var det. Och då skulle Elaine sitta i en vacker knipa. Tom tycker mycket om dig, Elaine. Det var dags att byta samtalsämne. Är du säker när det gäller Gallard? Elaine, är du säker på att Gallard skulle kunna ange oss? Den andra kvinnan spratt till och slätade ut de bekymrade vecken i sin panna. Vad? Gallard? Jag är säker, Ninive. Och om vi vägrar låta honom föra oss till Camlin kommer det bara att få honom att bestämma sig. Ninive muttrade för sig själv och drog fram en ridklänning i sidan ur sin kista. Ibland trodde hon att skaparen hade gjort männen bara för att ställa till bekymmer för kvinnorna.